Herre, vi tackar dig för att det här är sant. Jesus, tack att din trofasthet är stor. Tack att din nåd är ny varje morgon. Herre, tack för kärlek, sann kärlek, evig kärlek, utgivande kärlek, Herre. Tack att du älskat oss redan innan vi fanns till, Herre. Tack att du älskat oss när inte vi har varit värd att älskas. Speciellt då kanske, så rör du vid oss, Herre. Herre, vi prisar dig. Vi som sitter här, vi har fått smaka en liten del. Uppleva en liten del av vem du är. Och bara det lilla får oss att häpna. Herre, du har fångat oss. Du har fångat våra hjärtan. Och vi längtar efter att få lära känna mer av dig. Vi längtar efter att få lära känna mer av den kärleken, att få bli berörd av den, att låta din kärlek röra vid våra hjärtan så att vi öppnar oss för dig, så att vi förvandlas och blir till din avbild. Herre, tack för att du vill signa fortsättning av den här gudstjänsten, att det får verkligen bli en gudstjänst, en tjänst inför dig. Vi får fortsätta tillbe dig, fortsätta att be till dig, fortsätta att vara tillsammans med dig, Herre. Tack för att du rör vid våra hjärtan just nu och öppnar våra hjärtan för det som du vill ha sagt. Amen. Jag vet inte hur du är, men jag kan ibland ha lite svårt att ta till mig allt det som Gud säger om sig själv. Vi har sjungit till exempel om Guds trofasta kärlek och hans nåd som är ny varje morgon. Och även fall jag vet, jag läser min bibel och har satt min förtröstan till det och vet att det här är sant, så är det ibland svårt att ändå tro det, om ni förstår skillnaden. Det kanske bara är jag. Jag tror inte det, men det kan ju bara vara jag som funkar så. Att man tror fast man ändå riktigt har svårt att tro att det är sant. På något sätt är Gud knepig att förstå. Och ja, han är ju Gud, så att det ingår väl i paketet, gissar jag. Men när jag läser min bibel så ser jag också att jag är de här frågetecknen. Det är svårt att förstå Gud, för svårt att förstå hur han är, hur han ser på mig, hur han ser på oss, vad han vill. Det som vi har lite svårt att hantera, det som vi har svårt att ta till oss. Gud vet om att vi är så här. När vi läser evangelierna, när Jesus berättar, så använder Jesus mycket liknelser för att på något sätt försöka förklara saker och ting, förklara sanningen, förklara sammanhangen, förklara del av hur han är och vilka vi är. Och det här hjälper i alla fall mig. Så jag tänkte jag skulle dela lite grann saker som jag påminner mig själv om. När jag har lite svårt att ta till mig det där om Guds person och kärlek. En bild som Jesus tar upp när han försöker förklara himmelriket och fadern och allting, det är att han jämför himmelriket som en bröllopsfest. Eller som det står, vi ska läsa i Uppenbarelseboken. Oj, nu börjar sidorna lossna från Bibeln här. I Uppenbarelseboken 19. Och vers 5 så står det. Och från tronen kom det en röst som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, likt bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa: halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: skriv, Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Himmelriket är som en bröllopsfest, säger Bibeln. Jesus jämför sig själv med brudgummen och en brudgum har ju en brud. Och det är inte en enda person, en enda kvinna, utan det är, Bibeln är väldigt tydlig, det är allt Guds folk. Så på något sätt för att förklara lite grann hur han ser på oss och vilka vi är i hans ögon, så väljer han just den här bilden. Och det är en liten bild, det är en bild som är lättare för oss att förstå. Det är därför han väljer den. Vi kan förstå det här med brud och brudgum och liksom vad som händer där. Så jag tänkte så här, eller jag funderade när jag satt och förberedde mig. Okej, han har valt den här bilden. Det är en bröllopsfest, det är brud och brudgum. Vad kan jag lära mig av det? Vad betyder det för mig och för oss? Ursäkta. Så jag studerade lite om hur ett bröllop gick till i den kontext som faktiskt Bibeln är skriven i den judiska kontexten. De människor som Jesus berättade och talade till var ju judar, och han var själv född i den kontexten. Så att han tog den bilden, och så därför tänkte jag att då kollar jag där. Jag tänker inte ta upp alla aspekter, det är jättemycket symbolik, det är jätteintressant, men jag får väl sålla lite. Men det som blev så väldigt tydligt för mig först, det var att se att jämförelsen mellan ett bröllop, eller vad ska jag säga, vi ser frälsningshistorien när vi ser på hur, om man jämför liksom symboliken med ett bröllop. Jag ska försöka förklara vad jag menar. För det första som sker på den här tiden, när en man vill ha en hustru, att han går till hustruns familj och ger en gåva. Han får betala för frun. Det gör man kanske inte riktigt idag. Jag vet inte. De äkta männen kanske tycker att man betalar. Jag vet inte. Uppvaktar och sådär. Men brudgummen fick betala ett pris för sin brud. För att få henne. Och det är precis det som Jesus har gjort för oss. Han som vår brudgum har betalt ett pris där för oss. För att köpa oss fria, för att föra oss ifrån det sammanhang där vi var tidigare. Om vi ska ta bilden från vår gamla familj. Och för oss in i en ny familj, ett nytt sammanhang. Att köpa oss fria ifrån det inflytande vi stod under syndens inflytande. Det han har köpt, han har betalt. Han har liksom verkligen betalt ett högt pris. Och allt som är dyrbart, det kostar, eller hur? Allt som är dyrt, det är värdefullt. Och det säger någonting, i alla fall för mig. Jag tänker, okej, du har köpt det här. Jag är alltså värdefull. Vi är värdefulla, för det kostade allt. Jesus var beredd att betala precis allting. Gå igenom allt för att köpa sig bruden, om ni förstår bilden. Det nästa steget i bröllops, vad ska jag kalla för bröllopsprocessen, är bröllopet. På den här tiden var en period av trolovning eller förlovning. Och det var inte samma sak som att man hade fortfarande inte fullbordat äktenskapet. Man levde inte tillsammans på det sättet, utan bruden levde fortfarande kvar i sin familj. Men man hade lovat varandra trohet, så att säga, i förväg. Förlovning. Och det är här, om man ser till frälsningshistorien, det är här vi, församlingen, Guds folk, är nu. Vi är förlovade, om vi använder den här bilden, trolovade. Vi har lovat Gud trohet och han har lovat oss trohet. I andra Korintierbrevet 11 så står det, så skriver Paulus till församlingen: jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Trolovningen var på den här tiden en tid av förberedelse. Det hebreiska ordet för trolovning är kopplat till, det heter kiddushin, det är kopplat till ordet för att helga sig eller avskilja sig. Så bruden, hon lovar, och brudgummen också då, de så att säga avskiljer sig från alla andra potentiella partners och lovar varandra troet, även om man fortfarande inte lever tillsammans som äkta makar. Och det är den tiden som det är nu för oss. En tid av helgelse. En tid när, trots att vi, om vi fortsätter bilden, lever kvar i det gamla sammanhanget. För vi lever fortfarande kvar här på jorden, eller hur? Vi kanske fortfarande har kvar vanor och beteenden från den gamla familjen. Men själva så tillhör vi egentligen himlen. Själva så tillhör vi egentligen Gud. Den nya familjen. Men att den här tiden får bli en tid när vi jobbar på de här vanorna. På det här beteendet som vi har ärvt, kanske. Och med Guds hjälp kan mer och mer avskilja oss ifrån det som är destruktivt, det som tillhör synden. Och mer och mer bli lik Jesus, vår, som är vår brudgum, som älskar oss. Vi har värsta chansen att visa trohet till Jesus här och nu. I förväg. För det är också en sak som just den här perioden, den här trolovningsperioden, den är fortfarande enligt det bibliska och hebreiska sättet att se på bröllop juridiskt bindande. Man har fortfarande gett löftena. Så att på den här tiden så var det liksom inte tillåtet för en man att ta sig en förlovad kvinna till sig, för hon var upptagen. Hon tillhörde någon annan. Och på samma sätt är det för oss. Vi tillhör ju egentligen Jesus, även om vi inte lever i himlen. Och det sista som sker, det är när brudgummen kommer hem till brudens familj, hämtar hem bruden till sig. Och det var det som vi läste nu i Uppenbarelseboken. Och sen är det fest. Det är liksom det sista steget. Det är då som äktenskapet fullbordades. Och det är då som man liksom, brud och brudgum blev äkta makar och levde tillsammans. När jag satt och tänkte på det här så funderade jag, okej. Vad betyder det mer för mig, Jesus, att du beskriver dig som en brudgum och jag som en brud, eller församlingen som en brud, allt Guds folk som din brud? Ja, för det första så såg jag att det innefattar ett utväljande, eller hur, ett exklusivitet. För samma sak som i ett äktenskap, när en man och en kvinna väljer varandra och därmed väljer bort alla andra. De väljer det bästa alternativet, eller hur? Och väljer bort alla andra. Så har Gud också själv utvalt oss. Utvalt mig. David läste Johannes 15. I samma kapitel, bara några verser senare, så säger Jesus: jag har inte utvalt, eller ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er. Det finns ett utväljande, en exklusivitet. Och samma sak att när en människa blir frälst, så det är ju vi som väljer. Alltså Gud tvingas ju inte på dig och mig, utan han står där med sitt erbjudande, med sin kärlek, med allt det han är, och säger: här är jag, vill du välja mig? Jag tror att den här valmöjligheten är den mest grundläggande för kärleken som Gud visar. Därför att om jag inte får välja, då kan jag inte heller älska. Om det bara fanns en enda man kvar på jorden som var ogift, Och jag tog honom. Hur skulle han kunna veta att jag valde honom för hans egen skull? För att han var det enda alternativet som fanns. Ja. Utan att möjligheten att välja bland liksom flera. Men möjligheten att välja är liksom det grundläggande. För jag väljer för att jag älskar. Att vi får välja Gud eller inte. Och vi får välja Gud på grund av att vi älskar honom. Och han väljer oss för att han älskar oss. Exklusivitet. Att inga andra gudar hava jämte mig, säger Herren. Och det andra jag såg, det var just att det är kärleken som är, så tänker jag i alla fall. Kärleken är liksom på något sätt utgångspunkten i hur Gud förhåller sig till mig och till dig och till oss. Höga visan är ju, jag kan ju nästan inte prata om det här ämnet utan att läsa Höga visan. Höga visan beskriver ju dels relationen mellan brud och brudgum, och det är lite uppvaktningar, och det är liksom beskriver dels då liksom hur Bibeln kan se att det kan vara mellan man och kvinna, mellan äkta makar, och den välsignelse det finns i det. Och sen är det samtidigt en profetisk bild på Gud och hans folk. Och så här säger brudgummen om bruden i kapitel 4, vers 7, och så några verser framåt. Du är allt igenom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. Vers 9. Du har tagit mitt hjärta, du min syster, min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick, med en enda länk av kedjan kring din hals. Och hur skön är inte din kärlek, du min syster och min brud. Hur ljuv är inte din kärlek. Ja, mer ljuv än vin, och doften av dina salvor mer än all väldoft. Du är allt igenom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. Det händer att jag ställer mig i spegeln faktiskt och citerar detta. För att uppmuntra mig själv, särskilt när jag tycker att jag är liksom under ytan inte bra alls. Alltså bara fullkomligt värdelös. Då påminner jag mig, just det, för det här är det ändå som är sant. Och det gäller tack och lov inte bara mig, utan det gäller oss alla. Så här ser Gud på oss, och det är ändå det som vi har ställt vårt förtröstan till, att det Gud säger till det som är sant. Jag kan ha tankar kvar, tankebyggnader, beteenden, vanor från gamla familjen, om jag fortsätter bilden, från det inflytande jag stod under, när jag stod under syndens inflytande, under djävulens inflytande. Och han pratar lögn. Men Jesus säger sanning. Jag har köpt dig fri, säger Jesus. Jag älskar dig, och du är allt igenom skön. I det första sammanhanget jag läste i Uppenbarelseboken så står det om bruden. Hon har, vad var det det stod? Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Vi har fått det här skinande vita, det som döljer alla fläckar, det som utplånar alla fläckar. En rättfärdighet som är ifrån Gud själv. Det är därför vi är alltid genom skönan, för han har betalt priset. För att göra oss sköna, så att säga. Allt det Gud gör grundas på en evig kärlek. Och det här är en annat litet mysigt, mumsigt, roligt bibelställe som vi ska ta. Jesaja 62, vers 5. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjda sig över dig. Gud fröjdar sig, gläder sig, som en brudgum gläder sig över sin brud. Jag gissar att när på den dagen man står liksom inför altaret och gifter sig och ger sina löften, brudgummen tittar på kvinnan i vitt jämte honom som han har valt, som han vill leva sitt liv med. Jag gissar att killen är hyfsat glad. Jag hoppas det i alla fall. Han fröjdar sig. Och samma sak gör ju hon naturligtvis. En liksom djup glädje över att jag kommer få dela mitt liv tillsammans med den här andra människan. Genom motgång och medgång. Men Gud fröjdar sig när han ser på dig och mig, så är han blir glad. Vi kan göra Gud glad. Det tycker jag är lite fascinerande. Och på samma sätt som på den här tiden, mannen hade ett försörjningsansvar för sin fru. Han skulle ha omsorg och beskydda henne. På samma sätt gör ju Gud med oss, eller hur? Som brudgum så beskyddar han och tar hand om sin brud. Och han är evigt trofast. Det sjöng vi i lovsången tidigare. Allt det han, alltså han håller sina löften för evigt. Jag ska trolova dig med mig för evig tid, står i Hosea 2:19. Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet, och du ska så känna Herren. Ett äktenskap utifrån Bibelns synvinkel är ett evigt förbund. Det är någonting man gör, man lovar varandra trohet, man lovar att leva tillsammans tills döden skiljer den åt. Och sen är vi människor, vi gör misstag, vi väljer fel, vi misslyckas. Och det händer med sorg som resultat, med smärta som resultat. Men det sker, och Gud har nåd och förbarmhärtighet när vi gör misstag. Men han själv håller alltid sina löften. Han håller alltid sitt förbund. Och på något sätt är det som att han vill inpränta, understryka sin trofasthet, sin trohet. Löftena kunna ej svika. Det liksom på något sätt går inte. Gud kan inte göra våld på sin egen karaktär. Han är till sin person, till sin karaktär är han trofast. Han skulle inte kunna vara, hör på sig, otrofast, men vad heter det? Otrogen, om man ens försökte. Det går liksom inte. Så bergsfast är det liksom, det är bara det som vi kan hålla fast vid. Och när jag sen satt och tänkte på allt det här och förberedde mig, då fick jag ju lite, fick lite nöd för mig själv. Okej, Jesus, jag har alla de här löftena. Så här ser du på mig. Allt är genom skön, du älskar mig, du är trogen, du är trofast. Fast jag är jag. Och segla bort lite grann, lite nu och lite då. Irrar iväg och i tankar och i prioriteringar. Och jag kände så väl igen mig i, om vi fortsätter att läsa Höga visan. Det kan komma just såna här perioder som det står om här. När bruden i kapitel 5, vers 2 säger: jag sover, men mitt hjärta är vaket, hör min vän klappa på. Han säger: öppna för mig, du min syster, min älskade, min duva, du min fullkomliga. Mitt huvud är fullt av dagg och mina lockar av nattens droppar. Men så tänker bruden så här: jag har tagit av mig mina kläder, ska jag nu ta på mig dem igen? Jag har tvättat mina fötter, ska jag nu gå upp och smutsa ner dem nu igen? Att även fall brudgummen står där och säger: öppna för mig, jag vill vara tillsammans med dig. Så kan jag ibland, jag vet inte, tänka på massa annat eller har andra prioriteringar eller vara inne i en sån fas någonstans där annat skäl fokus. Och jag bara, ja, jag orkar inte riktigt be. Jag har liksom annat att tänka på. Jag ska... Ja, ni vet de där perioderna. Jag tror inte att jag är ensam. Och man kommer dit och egentligen så är det precis, hjärtat är vaket men man sover. Alltså man är på något sätt slumrande och liksom glömmer bort lite grann vem Jesus är, fast min ande egentligen längtar. Det kanske är så att vi behöver påminna oss återigen om vem Jesus är. Påminna oss återigen om det löfte som vi har givit den gången vi gav våra liv till honom. Blåsa liv i den här första kärleken. När det inte är svårt. Du vet, när man älskar och är liksom upptagen av den känslan, då är det liksom inte svårt att prioritera den man älskar. Det är inte svårt att ge gåvorna och presenterna. Det är inte svårt. Det är inte ett offer. Man gör det för att det går inte att göra på något annat sätt. Och jag har haft perioder när Jesus har varit sån för mig. Och jag tror att ni alla har varit där. Och så har jag haft perioder när Jesus inte har varit. När det har varit liksom mera sovande, lite slumrigt, lite trött, lite lojt, lite torrt. Men han står där ändå och säger, öppna för mig. Välj mig igen. Välj mig igen. Och för mig blev det här en ögonöppnare i alla fall. Gud, jag måste välja dig igen. Återigen öppna mitt hjärta för dig. Återigen vakna upp lite. Tack och lov så är Guds kärlek evig. Och hans erbjudanden och löften, de gäller alltid. Och han kommer inte släppa taget om någon av oss. Det har han lovat. Inget kan skilja oss från hans kärlek, står i Romarbrevet. Vi har alltid tillträde till honom om vi vill. Så att vi kan förtrösta på det. Vi ber en liten stund. Tack Jesus. För att du är den du är. Tack för att du visar för oss din godhet, din nåd, din kärlek. Herre, tack att du har sån tålamod med oss. När vi irrar runt, när vi kanske tappar fokuset på dig, när vi tappar fokus på vad som faktiskt är sant och vi kanske glömmer bort vilka vi själva är också, Herre. Herre, tack att du alltid står där redo att ge. Att du inte ger upp, att du inte släpper taget om någon av oss, Herre. Tack att ingen av oss ska kunna gå förlorad, utan du beskyddar, du försörjer. Du tar ansvar, som en brudgum tar ansvar för sin brud, så tar du ansvar för ditt folk. För allt ditt folk, för allt ditt folk i den här staden, i vårt land. Herre, så tar du ansvar, därför att det är ditt ansvar. Tack att du visar trohet. Du visar nåd, du visar barmhärtighet, Herre. Och Herre, jag ber att du ska fånga våra hjärtan på nytt. Fånga mitt hjärta på nytt. Herre, jag ber för oss som kanske känner igen oss i den här situationen, att vi på något sätt är lite slumrande. Andra saker har upptagit vår tid och vårt sinne. Vi kanske fastnar i de här beteendena som tillhör vårt gamla liv, som vi egentligen med vårt hjärta inte vill leva i. Herre, hjälp oss att bli fri. Hjälp oss att se på dig, Herre. Hjälp oss att få ny kärlek till dig, så att vi vill vända om. Herre, vi älskar dig. Jag älskar dig, Herre. Vi prisar dig och vi tillber dig och vi längtar efter att få lära känna mer av dig. Vi längtar efter att bli sanna. De som vi sant är ämnade till att vara. Vi längtar efter att se på oss själva med dina ögon. Och se på varandra med dina ögon. Herre, tack att bibelordet om att vi är alltigenom sköna. Det är också någonting som vi får se på varandra med. Inte trycka ner varandra utan se att det här är dyrbara ögonstenar. Som du har betalt ett högt pris för. Jesus, Herre, låt kärleken som du ger förvandla oss i hur vi älskar oss själva och hur vi älskar varandra. Amen.